Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What is the source?
One, two, three, send it!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag fortsätter vi serien Event vi minns och dagens gäst är fotografen Göran Röjhagen. Vill du stötta Driftpodden? Använd då gärna Acast supporterfunktion. I varje avsnitt som vi lägger ut på Acast finns det en länk till Acast supporter. Där kan du välja att skänka en valfri engångssumma från 30 kronor och uppåt. Det hjälper oss att komma vidare och är mycket uppskattat, så vi tackar på förhand för alla bidrag. Välkommen tillbaka till podden, Göran Röjhagen.
Tackar så mycket.
Ja, du har ju varit med i ett helt avsnitt där vi pratade om ditt intresse för motorsport och ditt fotograferande där. Men idag så ska vi prata lite mer specifikt om något eller några event som du tycker har varit extra minnesvärda. Och jag tänkte börja med att höra lite grann. I och med att du har varit med i ett helt eget avsnitt så tänkte jag att de som är intresserade av en presentation av dig, de kan ju höra ganska mycket där. Vad tror du om det?
Ja, det funkar bra.
Vad är det för event som du har tänkt att vi ska prata om idag?
Man fick ju den här frågan för ett tag sedan, så jag hann ju tänka igenom lite grann vad jag tänkte var liksom speciellt under den tiden. Det har ju varit en utveckling, och det var ju det som var nyheter och spännande i början. Det har ju liksom blivit lite vardag med när man går på flera event av samma typ och efter tiden går. Men det som jag tycker sticker ut absolut mest av allt det som jag har gjort som är driftingrelaterat, det var ju när vi för ganska länge sedan, 2010 på hösten där i november, åkte till Japan och var med på någonting som kallas för Matsuri. Det är alltså en japansk version av gatebil, skulle man kunna säga, fast det är inte som gatebil i alla fall, men själva upplägget att man öppnar upp banan under 3 dygn, sen är det körning, men det är till och med körning dygnet runt där, så att det är alla betalar entré, kör in sin bil och sen så får man köra så mycket man vill på de banorna som man vill. Det är ju för att det var fyra eller fem av banorna som är öppna för det här Matsurit. Olika. De har ju, jag tror att det är 6 banor totalt, eller vad då, med sådana här sladdgården typ. Nu har de ju haft lite problem där med jordskred och sånt. Så att just nu vet jag inte exakt hur det ser ut på episoden. Men på den tiden så, när vi var där för dryga 10 år sedan vid det här laget, då var det, jag tror att det var 5 banor som öppnade, som man körde den här med Matsurit på. Det finns säkert någon som kan kolla upp det exakt.
Ja. Ja, och du var ju inte där själv då, utan du var ju där.
Nej, med... Det var Micke Wunderbaum som drog igång det här, så att jag kom med. Och med från Norrköping så var även en kille som hette Joakim Lindqvist som hjälpte till och meckade ganska mycket på den tiden. Och sen så i Japan så slöt vi upp med Tony Pettersson som bodde i Japan då. Han är egentligen från Motala, men pluggade japanska och hade ett stort intresse för både drifting och bil där och japansk bilkultur. Så att han var väl den som influerade Micke, och Micke tyckte att det var en häftig idé, och så drog Micke med sig mig och Jocke då. Jocke hjälpte till och skruvade och jag skulle dokumentera. Och för 10 år sedan så var ju där blogg var ju den stora heta grejen. Så vi drog faktiskt igång en blogg om det där och körde under, hade gjort dagliga uppdateringar. Vi var där en vecka på banan och själva resan var väl en 10-12 dagar om jag minns rätt.
Mm.
Det var en upplevelse.
Mm, det kan jag förstå. Hur var det med bil och grejer då? Köpte han någon bil på plats där? Eller?
Ja, det här Power Vehicles som Andy Gray driver finns ju på själva anläggningen, har de sina lokaler. Så att de köpte en bil mer eller mindre på postorder. En Nissan. Nu ska vi se, var det en 13 eller 14? Ja, det var lite... Det var rätt så standardmässig bil som de köpte. Mm. Det var lite boost controller var inskruvat. Och, för de kör med ganska standardmässiga bilar på de här Mats. Och det är många som kör bilarna på gata dit och sen så kör det. Det är inte som på gatubil där man kommer med stora släp och hela team, utan det är gatbilar mera kan man säga som rullar dit med extra däcken lastade på takräcket eller intryckta i bilen där det får plats.
Mm.
Så kampar man på banan. Så att det var... Men Micke köpte den här bilen och första 3-4 dagarna ägnades åt att modifiera den som de ville ha den. Bland annat så skruvades det fast den andra coilovers fram och även hydraulisk handbroms. Det var de stora jobben som gjordes för att de ville ha bilen så att den skulle kännas som det de var vana att åka hemma.
Mm. Mm. Och var det bara Micke som körde då eller?
Nej, det var Micke och Tony som delade på bilen. De köpte den ihop. Tony var ju den som bidrog med den japanska kunskapen. Han pluggade ju japanska. Och Micke bidrog med sin skruvande. Så att det var de och Jocke som skruvade. Jag fick väl hålla i lite grann, men mest så skötte jag själva dokumenterandet.
Mm.
Och sen så både Micke och Tony körde eller kvalade in till det här. Eller körde kvalet till Matsuri. Vi har lite tekniska bekymmer och sånt där med bilen som det lätt blir när man ska skruva ihop något så fort. Så tyvärr så kom ingen av dem in med själva topp 16-stegen. Men de körde sina kvalrepor och vi körde ju väldigt mycket på banan innan dess. Då. Mycket track time fick de för att åka runt där. Och sen så var det lite speciellt och det är ju såna här mytomspunna banor som de körde på. Så det var en upplevelse.
Mm. Ja, det kan jag förstå. Om du har ett vanligt gatubil på Mantorp Park som många av våra lyssnare känner till ganska väl som jämförelse, vad skulle du säga var de huvudsakliga skillnaderna mellan Matsuri där och ett gatubil?
På ett vanligt gatubil på Mantorp så är ganska stor del av de som kommer dit är ju åskådare. Det var väldigt lite så att säga åskådare på det här, utan det var de som körde själva och deras kompisar som var med för att hjälpa till att skruva. Ofta var det så att man kanske delade på en bil eller man hjälptes åt väldigt mycket och skruvade. Och på de här Power Vehicles, de säljer ju bilar som en bilförsäljning. Det är ju en av deras huvudbusiness. Så att många hade ju köpt bilar som stod i garage där. Antingen så stod de på en parkering eller stod på ett garage uppställda på banan. Så att de första tiden när de kom då, det ägnades ju åt att mäcka med de här bilarna så att de skulle gå så bra som möjligt. Och även vart efter då, det kördes ju sönder en hel del. Det blir väldigt mycket bantid så att det blir högt slitage på grejerna.
Mm.
Mycket kränga däck och mycket småfix. I Japan så har man ju ett system att skatten höjs ju på bilarna vart efter de blir äldre. Så att det fanns ganska mycket fina bilar som skrotas ut. Som inte är registrerade längre då. Och en del av dem, de är intressanta maskiner och annan mekanik. De hamnar ju gärna på sådana här som track day bilar då.
Mm.
Och många har ju sina bilar i de här garagen uppställda. Så att de kommer dit och kör ibland. För det är, i Japan är ju folk ganska trångbodda ofta. Så att det är få som har stora garage hemma och skruvar.
Mm. Ja, nej, men det förstår jag. Men körning dygnet runt, säger du. Hur, vad är egentligen anledningen till det? Var intresset så stort så att man såg det som att man var tvungen att göra så för att alla skulle få tillräckligt med körtid? Eller finns det någon annan anledning till det?
Jag vet faktiskt inte den egentliga anledningen till att man har. Utan man kommer in, man checkar in på banan, köper sitt biljett. Antingen kan man köpa en dagpass då, eller ett flerdagarspass. Och så får man checka in sin bil. Och sen så mer eller mindre bodde de ju på banan. En del finns lite hotell runt omkring som man kan bo i. Vi bodde nere i en närmaste, så att säga, samhälle som låg ett par mil, där, en och en halv mil nedanför det väl. Mm. Så att vi åkte fram och tillbaka. Vi bodde inte på banan. Men en del bodde på banan. Det fanns några enklare ställen man kunde övernatta på också. En del hade med sig tält och bodde på banan. En del sov väl i bilarna. Och, så att, ja, men det är... Ja, själva anledningen till att det är dygnet runt. Det, jag visste inte ens om att det var körning dygnet runt när vi kom dit första gången. Men det är... Det blir lite speciellt. Det blir häftiga effekter när de kör i mörkret. Mm. Tyvärr så var det lite svårt att fånga det då, för det är inte så mycket belysning på banan, utan det är mest gnistrande däck och lysande bromsljus som man ser då.
Mm.
Så att det var...
Mm. Ja, men det låter ju som en klart spännande grej det där, och speciellt allting med den japanska kulturen och att driftingen ju är sprungen där ur, liksom måste ju ändå kännas ganska häftigt att vara på ett sånt ställe som Ebisu och se gräsrotsdrifting på en sån bana.
Ja, det här är väl så att säga så nära rötterna man kan komma. Och det går, de har ju det som är lite unikt med deras bana, att själva Ebisu ligger ju på en bergssida, så att det är ju mycket nivåskillnader i de olika banorna som de kör, både små gupp och att det är mycket uppför och nedförsbacka, så att det är mycket mycket sån körning, mer sån här traditionella toga-körningen då, som började med på bergsvägarna i Japan för länge sedan. Med hårnålskurvorna som ställde man upp bilen så mycket man orkade.
Mm.
Den delen av driftingen finns ju kvar där. Och sen så att det är en bilkulturgrej. Det är ju inte, förutom den här Matsurit då, som är i slutet på den här veckan som vi var där, så är det ju inte så mycket organiserade team som är där, utan det är verkligen, det är glada amatörer som kör för att det är skoj. Och sen så, det här som Micke och Tony körde, det kallas för Gajing GP. Och Gajing betyder väl, ja, icke-japan kan man säga. Så att just den här tävlingen så var det ju då icke-japaner som körde i själva tävlingen då. Så att det var ju ett gäng holländare där, det var amerikaner och det var Nya Zeeländer, och det var alla möjliga olika nationaliteter på dem som körde.
Mm.
Utom just japaner då, för de kör i sin egen serie när det blir tävling. Men själva Matsurit, det var ju mest lokala japaner som var där och körde.
Ja.
På själva bilträffen då.
Mm. Hur stor andel skulle du säga av en sån där träff utgörs av tävlingsmomentet? Och är det bara en marginell grej, eller är det någonting som man känner att man fokuserar mycket på?
Ja. För våran del så var det ju, tävlingsmomentet var ju intressant. Det var ju själva det som bestämde tidpunkten för att vi åkte dit, och att de ville köra det här. De ville prova att tävla i Japan. Medan då den japanska lokalbefolkningen, de som kommer dit. Om jag kommer ihåg rätt så har de 3 sådana här veckor per år där de öppnar upp. Så att det är mer som ett gatubil för deras del. De kommer dit och kör och var inte så intresserade av den här tävlingen då, för att det var inte... Det var inte det som var huvuddelen, eller huvudskälet att de kom dit och besökte Ebisu just den veckan. Utan det var ju det här Matsurit. Så att det, är liksom, det är lite som gatubil har blivit med tiden. Att man har stoppat in en riktig tävling i det som egentligen är, om man säger, allmänhetens åkning.
Mm. Ja, just det.
Sen i Sverige har det utvecklats så att vi har... Nu kör ju alla de så att säga, etablerade förarna kör ju hela gatubil. För att det är bantid för deras del.
Mm.
Man åker dit och man tränar inför tävlingen och justerar bilar och även kör för att det skoj såklart. Mm. Men i Japan så var det lite mer skilt då, att Gajin GP var för utlänningarna som kom dit och kör. Och det finns ju ganska mycket, i den japanska bilkulturen så finns det ju ganska mycket europeer, amerikaner och australiensare, nyzeeländare som bor i Japan av olika skäl. Vi kan ju titta på, det finns en hel del motorjournalister och sånt som håller till där borta. Och några av dem var ju där och bevakade det här också.
Mm.
Speedhunters hade väl någon utsänd, tror jag. Det var väl, heter han Dino Dalle Carbonara, tror jag. Jag tror han fotade för Speedhunters på den tiden. Han var där bland annat.
Mm.
Så att det här är ju, det blir ju lite mytomspunnet såna här tävlingstillfällen. Och sen så är ju Japan är ju ett extremt fascinerande land att resa i rent allmänt. Det är ju inte som i Europa, för att förenkla det starkt. Men det är ju en helt annan kultur, som är spännande att uppleva bara den. Helt annan mat om man inte är van vid det. Och det är absolut inte bara sushi, det är allt möjligt. Nu har jag varit i Japan ett antal gånger innan, så att, jag var ganska så van vid det här, och jag gillar verkligen Japan som land att resa till. Det är faktiskt ganska enkelt att ta sig runt med kollektiva transportmedel. Både tåg och buss, men speciellt deras tågsystem är ju världsberömt. Det går ju verkligen som en schweizisk klocka, det går exakt. Det går tåg överallt kan man säga. Så man kan ta sig nästan var som helst med kollektiva transportmedel.
Mm.
Så det är bra. Själva resan dit, vi tog oss ju vi flög ju till Tokyo, så tog vi oss, åkte buss till Kyoto, där Tony bodde då. Och därifrån sen åkte vi nattbuss upp, för det är ju en hel natt tar det med buss upp till Ebisu. Vi åkte till Nihonmatsu. Vi bodde i det här, så, ja, något år efteråt så blev den här regionen extremt känd, för att bara vi åkte förbi, och bara en liten bit därifrån så ligger ju Fukushima. Och Fukushima var ju kärnkraftverket som sen hade det här haveriet när det var en tsunami som ställde till problem för deras kyling.
Mm.
Så att vi har sett de här kyltornen och de här reaktorerna som vi åkte tåg, eller om det var buss förbi dem. Så att det är ju, det ligger i den regionen, så det ligger alltså en bra bit norr om själva Tokyo. Så att, och just där vi var i Nihonmatsu då, det var ju inte så väldigt mycket icke-japaner där, så att vi var väl på just det lilla hotellet där vi bodde, där var det några andra gäng som var där för Matsuri också som inte var japaner. Annars så var det ju ganska så japansk, mycket lokalbefolkning och ganska få icke-japaner då.
Mm.
Så att då får man se en del av Japan som man kanske inte ser. Man Tokyo ju väldigt uppblandat. Där är det ju otroligt mycket icke-japaner som är där av olika skäl. Mycket business.
Ja, det blir lite mer äkta varan när man kommer ut en bit ifrån de här stora metropolerna.
Ja, de är inte så vana vid utlänningar där. De är väldigt nyfikna, väldigt artiga. Det kan vara lite svårt att göra sig förstådd ibland, men det löser sig alltid på något sätt. Lite pekande och gestikulerande. Äta på restaurang där när man inte förstår vad det står ett dugg på menyn, det är ju ganska spännande.
Mm-hmm.
Ofta så har man ju löst det i Japan att man har som modeller av maten i plast som står på display i ett glasskåp, så man kan peka där vad man vill ha.
Aha.
Det är väldigt vanligt där att det finns, det är otroligt välgjorda modeller då, eller det är fullstorlek på allting fast det är konstgjort.
Mm.
Fast det ser ut som riktig mat. Men först undrar man hur den maten kan stå där och inte bli dålig, men sen inser man att det är bara plast. Men det är jättebra, för då kan man gå dit med kyparen och så kan man peka vad man vill ha. Så, så nickar de och så kommer det in sen.
Mm. Och det kändes ju som en japansk lösning. Det är praktisk för båda sidor så att säga.
Ja, och den här används ju då mycket i Tokyo. Där kanske man till och med pratar engelska utmärkt. Men det är mer så att man gör det här för att visa vad man har. Att visa vad som finns i sortimentet.
Mm.
Hur menyn ser ut. Så de står ofta till och med ut på trottoaren, de här glasskåpen med alla maträtterna finns för display. Så ibland får man ta med sig kyparen ut på trottoaren igen och så pekar man den som vill man ha. Det löser sig.
Ja, vilket år var det här så? 2010?
2011.
11.
Mm. Nej, 2010, men i november så var det.
Ja.
2010 november. Så det är dryga 10 år sedan vi har lagat.
Känner du till om det är andra svenskar som har varit i Japan och kört?
Inte som har kört. Vi träffade på en annan svensk kille, en motorbyggare som jag nu har glömt bort vad han heter. Men han var rätt så. Men han var där för sitt normala jobb som inte hade med drifting eller sånt där att göra. Men han hade åkt dit som turist och också fotointresserad. Så han dök upp på några av kvällarna där, så vi snackade med honom och diskuterade. Annars var det ju väldigt lite svensk. Jag vet inte någon annan svensk som har varit där och kört faktiskt. Men det betyder ju inte att det inte har varit, utan det är bara så att det är ganska som... Det står ju ingenting om det här i det som vi normalt har i medien. Det är om man följer Andy Gray då, som har kört bland annat Formula D i USA. Om man följer hans bloggar eller sånt där, så att man kan där snappa upp om det är andra svenska. Det är ganska många europeer. Andy Gray är väl skottet, tror jag, från grunden.
Mm.
Så att han, en del engelsmän är där, och holländare var det där ett gäng när vi var där. Om spanjor också, jag är inte riktigt säker. Men det borde ju vara, det är inte jättesvårt att åka dit och åka. Det problemet är om man ska få tag i en bil. Då får man antingen göra som Mikko Tony gjorde, man får köpa en på postorder och så får man fixa till den eller hoppas att det funkar. Ska man bara åka dit och köra för att det är skoj, då kan man ju köpa vilken bil som helst som ser rätt ut. Jag har inte för mig att det var jättedyrt heller faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg siffrorna. Och så köra den bilen där. Och så kan man antingen garagera den eller försöka sälja den när det är dags att åka hem då. Den här bilen som Mikko och Tony köpte, det var ju, tanken var ju att den skulle komma hem. Men den, av olika skäl, så vi gjorde ju ordning den, eller de gjorde ordning den, och så den var klar för utskeppning. Panikmäckade där på slutet. Det var ett fjäderben som gick av, så satte på ett annat, nästan helt stum korridor, så den såg lite konstigt ut. Men det var bara för att den skulle gå och köra ombord på fraktskeppet.
Mm.
Så att den kördes, om jag förstår rätt, så kördes den ner till hamnen. Men sen, om den inte gick igång, tror jag det var, när de skulle köra ombord den på båten, så att den kom inte med båten. Så den blev stående kvar i hamnen i väntan på nästa transport. Och innan den transporten kom, så kom ju den här Fukushima-olyckan. Och då blev det ju radioaktivt i luften som fördelade sig i hamnen där. Så att den där bilen skulle behöva saneras för att man skulle få ta den till Europa. För den gav ju utslag på de här Geiger-mätarna.
Mm.
Och då skulle det ju bli... Ja, dels så, det var, här var ju långt efter att vi var hemma. Och så skulle det bli ganska så dyrt och avancerat att lösa det här borta i Japan. Så att den slutade med att den gick till skrot, den bilen, istället, tyvärr.
Mm.
Vilket var lite synd, för det var en schysst kaross, som jag kommer ihåg rätt.
Mm. Ja, och lite inblandad i lite sådana där stora världshändelser också då.
Ja, och det var ju ingenting som vi kunde ens drömma om skulle ske när man planerade det här. Tanken var att den här skulle komma hem våren 2011. För det går de här stora bilbåtarna till Europa som hämtar upp ro-ro-fartygen som hämtar upp.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bilar på bilfabrikerna bland annat.
Mm.
Och där, de tog även med annan frakt då. Så att det är en ganska stor export av bilar från Japan, även begagnade bilar, med tanke på det här att de har man straffar äldre bilar skattemässigt.
Mm.
Och sen är det ju ett stort intresse för begagnade japanska prestandabilar i Europa, speciellt i England. De är ju högerstyrda, de här.
Mm.
Så att, men engelsmännen ser ju inte det som de bekymrar. Nej. Och det finns ju ganska många högerstyrda. Det finns ju, titta på Supra till exempel, finns det ett antal högerstyrda i Sverige.
Mm.
Flera har ju byggt om dem också, men de har ju kommit hit som högerstyrda. Och då kan man gissa att det här är en Japan-import.
Mm.
här Superior Imports har ju tagit in ett antal fina bilar över tid. Och jag tror även att Glenn på, som driver bland annat Speedweekend, importerar en del bilar för försäljning. Då.
Mm.
Men han har även importerat europeiska bilar som lågmilare från Japan som har... För det, man måste tänka på att i Japan så många bilar körs inte speciellt mycket. För att de köps, används lite på helgerna och sen åker man kollektivt i veckorna för att det är det enda praktiskt möjliga.
Mm.
Det går helt enkelt inte att parkera på många ställen. Mm. Då får man åka tåg till jobbet och så har man bilen som ett rent helg fordonsmedel då, lite. Så det gör att du kan hitta bilar som är kanske 7-8 år som bara har gått något tusental mil.
Mm.
De blir såklart intressanta om det är rätt modell.
Ja, nej, jag har ju sett lite grann Drift Games och hälsade på hos en bilförsäljare på Irland också som hade importerat en hel del fina bilar från Japan. Och sen vet jag en fotografkollega som jag följer på YouTube som har importerat en liten Mitsubishi Delica, tror jag den heter, en liten fyrstriven van som något företag specialiserar sig på att importera, men de finns nog bara i Japan annars, tror jag, så de finns nog bara högerstyrda, så att vi ingenting vi har sett till här.
Ja.
Men det verkar finnas en ström av begagnade japanska bilar till vissa länder i Europa.
Ja, det finns ju två. Dels så finns det de här som importerar prestandabilar. Och det kan vara både japanska, och det finns ju modeller av till exempel Toyota och Nissan som aldrig har sålts utanför Japan, som har väldigt mycket specialutrustning. Och Subaru hade en massor versioner av de här, de kallar för STI, deras prestandabilar då, som jag inte har sett i Europa annars.
Mm.
De kan man köpa där borta. Men sen så finns det de här små kubbilarna. Det finns ju små vans och det finns små pick-up. Och det finns allt möjligt som är domestic market only, som de säger i Japan. De är inte ens gjorda för att gå på export, och de har inga Europa-godkännande eller något sånt här i dem. Men de är gjorda för deras små trånga gator och så. Och blivit lite trend på en del ställen i Europa och köra omkring i sådana där bilar.
Mm.
Att, det finns några stycken i Europa, men inte så jättemånga.
Ja, det är... Ett intressant land och en intressant bilmarknad också på många sätt i Japan.
Mm.
Hade du något mer som du tänkte att vi skulle prata om idag, eller?
Inte något sånt där som jag hade tänkt ut i förr. Det här är väl det mest udda som jag har gjort i driftingväg. Och som jag kanske, jag vet inte om man kommer iväg på igen någon gång snart, om man vill se. Sen har vi varit med på de här, eller jag har varit med mycket under Bamotta på de här lite speciella grejerna. Vi var ju på Riga bland de första gångerna som svenskarna var över, var vi ett gäng som åkte där. Och det här var ju när Radio Power var ganska aktiva inom driftingen, Team Radio Power. Så att då var det lite såna här idéer som kom upp att vi skulle prova och undersöka nya möjligheter och lära framförallt. Det här var ju, driftingen i Sverige är ju idag så pass stabil och stor, så att idag är ju den, du kan ju köra svenska serier och få en ganska mycket erfarenhet så att du kan, sen kan köra ut i Europa liksom, ha en färdig chaufför. Men på den här tiden var det väl lite mer att man ville ut och lära, för att nivån hemma i Sverige var inte så stor. Det fanns ett antal bra chaufförer givetvis, men det var inte så många som det finns nu i den.
Mm.
Det var inte den bredden på körningen, utan de som satsade hårt. Så att, då var ju det här ett sätt att försöka få lite inspiration och få lite influenser. Hur gjorde man på andra ställen i världen? För att, och det som är lite speciellt med drifting är att om du tittar på barnracing, så finns det vissa marknader som är väldigt stora. Många svenska chaufförer kör i europeiska serier. Det stora etablerade, ofta tyska, franska team som kör olika serier. Men i driftingen har det inte varit likadant, utan i driftingen var det ganska mycket team från öst. Polen växte sig i driftingen starkt tidigt. Det finns vad vi kallar ryska team, eller inte ryska, det finns Ukraina och vad är det, Vitryska och olika länder där borta. Så att, där var det intressant att lära sig hur de gjorde, hur de körde drifting. De har ju varit på gatorbil också, några stycken genom åren och kört. Så att det, i driftingen så var det liksom, man var lite mer nybyggarfeeling i alltihopa. Och Japan var ju givetvis den stora inspirationskällan för många. Det var liksom där, det är därifrån det kommer. Och då var det kul att åka dit och se hur det funkade där. Och det skulle vara jättekul att åka på någon deras, vad heter det? Inte, heter inte Formula D i Japan.
Ja, D1GP är väl den som är...
Ja, D1GP är väl... Är det den de kör tillsammans med någon samma organisation med Formula D? Sen så har de en egen serie som är väldigt...
Ja, D1GP är väl deras egna. Formula D i Japan heter väl den.
Och så kanske det är. För den... Just de japanska serierna, de etablerade serierna, det skulle vara kul att se hur nivån ligger där. Man kan gissa att den är väldigt hög, men också de bilarna de kör är ju så att säga, kanske det som har inspirerat svenska förare under många år.
Ja, Riga säger du. Sen vet jag ju också att du har varit över och sett lite Formula Drift-tävlingar i USA några gånger.
Ja, jag tror att jag har varit där 4 gånger. Kan vara 3, men jag tror att det är 4. Men jag inte var där sedan 2017 då. Jag var väl ganska sugen på att planera någonting för 2020. Men det sprack ju tidigt av förklarliga skäl. Så att jag får väl se om man kan komma dit också igen. Och där, det beror på lite hur säsongen blir där och var de tävlar. Det hade ju varit kul att vi har ju bara varit på Irvindale. Som är en fantastisk anläggning i sig. Men det skulle vara kul att se när de kör på det som normalt sett är road course. De har... Till 2020 var det planerat en tävling på Sonoma, det som heter Sears Point förut. Där har jag varit och kikat på NASCAR, så det är en otroligt häftig anläggning också. Så där skulle det vara kul att se driften. Och det ligger också i norra bergen i norr om San Francisco. Så att det är också Kalifornien, så att det är hyfsat lätt att ta sig till. San Francisco är lätt att flyga till, sen är det bara en timme med bil upp så är man i Sonoma. Så att det måste man titta på. Man tittar på amerikanska tävlingar också. Det ska vara någorlunda görbart logistikmässigt.
Ja, precis. Det är stora avstånd så att man måste ta hänsyn till det. Det är inte riktigt så där som att känner du den för att du bor i det landet som en del brukar säga till oss svenskar.
Men sen är det så att till San Francisco är det i princip alltid lätt att hitta prisvärda flygbiljetter. Det är likadant som New York kommer man alltid till. Los Angeles kommer man alltid till. Jag tittade på när de körde i Texas för några år sedan. Det var betydligt dyrare att ta sig dit som svensk. För det fanns inga billiga direktflyg då. Det kanske det finns nu. Eller nu får vi se hur flygbranschen återhämtar sig. Det kanske inte blir några billiga biljetter på bra länge. Men...
Nej, det känns lite grann som jag kastar ner de tärningarna i en sammetspåse och häller ut dem snart, så får vi nog se hur det
är. Ja, flygbranschen, anledningen till de här billiga biljetterna, det var att det var överkapacitet givetvis. Och flygbranschen har ju drabbats hårt av covid, så att få se hur många som överlever med full styrka, så att det kanske inte blir något överskott på flygplatser när folk börjar få tillåtelse att resa igen. Så att... Ja, det får framtiden utvisa. Men helt klart så skulle det vara kul att åka iväg på något nytt igen. Mer som en roadtrip-format då, när man kanske kan se lite mer än bara drifting-tävlingen.
Ja, sen skulle jag vilja rekommendera då en modern europeisk tävling, kanske Riga till exempel, Drift Masters. Det är ju en fantastisk hög nivå på de tävlingarna nu, så att det är nog säkert någonting du skulle uppskatta också.
Ja, och det här... Rigas, den heter ju Pikenäcki, banan där. Det är ju, den byggdes ju på 60-talet med ambition om att bli Formel 1-bana. Jag tror att det kördes något testrace eller något sånt där, men den fick aldrig godkännande. För baksidan dög inte säkerhetsmässigt. Man kör ju genom den här skogsdungen och det går inte att göra med Formel 1-bilar. Det går alldeles för fort där. I förhållande till de avkörningszonerna som finns då.
Men den är det är ingen tilkebana om man säger så.
Den här är då, till och med på 60-talet var den diskutabelt, och då kan man se de banor som du kördes på 60-talet. De var ju med dagens mått sett inte alls lämpliga att köra racing på. Den anläggningen är häftig, och de har ju också den här lite nybyggarandan att man försöker lösa problem istället för att skapa problem. Att man vill liksom att det ska bli en bra tävling, och man vill det märkte vi från arrangörshåll när vi var där första gången, att de var väldigt liksom lyhörda för vad vi hade för idéer och vad man kunde stå och så. Och sen vissa kanske utnyttjar det här lite hårt, att inte tänka på säkerheten för 5 öre då, mer eller mindre. De står lite på konstiga ställen efter banan och sånt. Men det,
från mediafolk och sånt?
Från mediahåll just speciellt då. Men även vanlig publik tog sig in på vissa ställen där man kanske inte riktigt skulle stå.
Mm.
I alla fall första gången när vi var där. Det var inte riktigt så uppstyrt som man förväntar sig när man har varit på några svenska banor.
Mm. Det var det ordning och reda tyckte jag när jag var där 2018, ja. Publiken hade man full koll på, men däremot media var det ju lite friare för, och där var väl, märkte man väl ganska tydligt att säkerhetstänket inte riktigt var vad vi har haft här i Sverige i alla fall.
Nej, ja, det var, vi var ju där, kan det varit, måste ju varit typ 2011. Det var ju ganska tidigt i alla fall på,
ja.
Ja, 2012 var nog första gången som jag var där. Och då var det ju, jag tror inte att det hade varit så väldigt mycket utländska förare där innan. I alla fall inte på de här driftingtävlingarna. Det var väl lite att det växte upp för deras del.
Mm. Ja, det var roligt. Nu har vi hört lite grann, och Matsuri i Japan är alltså det starkaste minnet så att säga du har från ett event så där, men sen så finns det en hel del annat också att plocka i ur minnesbanken.
Ja. Alltså Matsuri i Japan är ju en, det är som när man kommer på sitt första gatubil, det är ju en total upplevelse. Det är inte bara själva driftingen, det är allting som är speciellt. Mm. Det är som en liten bubbla som man kryper in i där med där. Det är en annan världsbild.
Mm.
Om man inte har varit med på något liknande tidigare. Och vi hade ju aldrig varit på japansk drifting innan. Och inte på det här matsuri-formatet heller. Då, som, så att säga, allmänhetens åkning.
Mm.
Men det är väldigt kul att ha sett. Och man förstår ju en hel del hur den japanska bilkulturen har växt fram. Då med. Det är eldsjälar som överallt annan i världen. Men de får ha de här banorna att köra på.
Mm.
Och banorna inbjuder ju till drifting, för att det är ju även deras tävlingsbanor, flera av de här är ju väldigt mycket hårnålar. Det är ju någonting som man inte har så mycket på svenska banor på samma sätt. Men det här är ju för att de är byggda i en bergsluttning. Det blir ju hårnålskurvor för att komma upp och ner.
Mm. Mm. Men då, Göran, så säger vi tack så mycket till dig för att du ville vara med i Event Vi Minns-serien, och så är jag övertygad om att vi kommer att höras någonting framöver också här i podden.
Det tror jag. Får vi se vad det kan bli.
Mm, tack så mycket.
Ja, tack så hemskt mycket. Kul att vara med.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Göran Röjhagen, programledare var Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Christer Hägglund. Produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.